Alltså, det här blir en lite annorlunda morgonmässa. För Elin och jag, vi tänker spela in podden här. Nu kanske vi inte ska spela in hela. För vi kan ha lite kontakt med er om vi ser att ni har lagt lite rätta här i kyrkbänkarna och somnat. Då inser vi att nja. Men det kanske blir en kvart, 20 minuter. Och sen kanske vi avslutar podden vid ett senare tillfälle. Men det blir ett samtal. Så istället för en morgonbetraktelse så blir det ett samtal. Helt enkelt. Och sen efter samtal så fortsätter ju mässan som vanligt förstås. Med nattvardsfirande. Men vi ska börja genom att sjunga första psalmen, 203.
Vilket fint eko vi har idag,
ja, här
på ditt kontor. Nej. Ja, det här är väl ditt kontor kan man säga också.
Ja, det kan man ju säga. Det är allas kontor.
Ja, precis.
Vi sitter i kyrkan.
Ja, i Hovsta kyrka.
Och vi spelar in en livepod nu inför vår personal.
Våra kollegor som är hit tvingade för morgonmässan.
Det här är en del av morgonmässan helt enkelt.
Mm, precis.
Och istället för att ha en morgonbetraktelse så kör vi podden istället. Mm. Får vi se.
Ja, den minst promotade livepodden jag någonsin har hört talas om i alla fall. Det brukar ju säljas biljetter och så här i liksom flera månader innan. Men...
Ni får komma gratis.
Ja. Vilket privilegium. Ja. Ni får gärna göra er hörda om det är någonting också. Så att ni behöver inte sitta tysta som kyrkorotter.
Tycker ni att det här börjar bli för långt, då kan någon skrika amen lite sådär. Då förstår vi att nu behöver vi sluta. Och om ni tycker att det är någonting jättebra, då får ni säga tjoho.
Halleluja.
Mm. Mm.
Ja. Söndagen som vi har framför oss.
Just det.
Är ju söndagen före domsöndagen. Och temat är vaksamhet och väntan.
Ja, den här texten är så dubbel. Och den här temat är ju så dubbel. Det är så mångfacetterat.
Mm.
Vi har just läst texten för oss, vi som är här.
Mm. Precis.
Och jag tänkte att vi kan väl kanske återkomma till lite mer på textens innehåll. Men
det
är verkligen dubbelt.
Mm. Men man väntar på är väl Guds rike, eller?
Ja.
Eller Kristi återkomst?
Ja. Frågan är ju, vad är Guds rike?
Mm.
Och det är därför den här texten blir så dubbel. För att det Guds rike kan vara flera olika saker.
Mm.
Och på ett sätt kan det här vara en text som man kan bli rädd av. Jag vet inte, tycker ni att den lät negativ eller positiv, den här texten? Ja, den är både och. Den slutar ju med att människor åt och drack och levde sina liv och plötsligt tar det slut.
Mm.
Det är ungefär som det kommer en komet och slår ner och bara boom.
Det regnar eld och svavel, eller som innan Noas ark, att det kommer syndaflod liksom, och spolar bort alla syndiga människor.
Ja.
Det låter ju hemskt jobbigt.
Det gör det ju, men alltså den här tiden på året, på kyrkoåret, handlar ju om fokus på oss och på våra liv, och tänker jag. Och sen så tar kyrkoåret slut med domsöndagen.
Precis.
Och det kommer vi prata om nästa vecka, just detta om hur man kan se på domen och vad dom är. Men det som står i fokus i den här texten och den här söndagen, det är ju Guds rike. Och när kommer det?
Mm. För Jesus säger ju också i texten att Guds rike är inom oss.
Ja, men precis.
Och där regnar det ju inte eld och svavel förhoppningsvis, utan där kan man ju finna ro.
Ja, fast det gör ju det också ibland.
Ja, ibland.
Ja, och det är det som är grejen, för att om det vore så lätt som man gick in i ett rum och drog på en strömbrytare och sa, här är Guds rike, swish, tänder en lampa, ett ljus inom dig och sen kommer det lysa starkt och klart för resten av livet.
Mm.
Det är ju så man en del, alltså... förenklat vill framställa tron som att en evig frid och ett
en
evigt ljus.
Ja.
Mm. Men alla vi som är människor och lever med tron vet ju att det fungerar ju inte så.
Mm.
Tron är liksom ingen vaccin mot hårda tider.
Mm.
Utan det kommer tider i våra liv när det känns som det regnar eld och svavel inom oss.
Mm.
För att vi är utsatta människor av många, många olika anledningar.
Mm.
Alltså man kan ju vara utsatt som människor är runt om på jorden precis nu, hotade till liv och hälsa. Det är brist på medicin och brist på mat och krig hotar och människor blir dödade och man blir uppsliten ifrån sin familj och allt sånt där. Då är det svårt att känna att det finns en frid, utan det är klart att det måste ju blinka lite där inne.
Mm.
Jag har en sån här berättelse som Jag har en, eller hade, han är död nu, men en kollega och vän som, han föddes i Tyskland under andra världskriget. Eller han föddes egentligen lite före andra världskriget bröt ut, men som ni vet så var ju Tyskland i allra högsta grad indragen i andra världskriget. De var ju den angripande nationen. Men det som hände efter en tid, det var ju att bombflygen började ju komma över Tyskland. Samtidigt som människorna där nere på gatorna försökte leva sina liv så normalt som möjligt. Så blev de tyska städerna, precis som de engelska och de andra, många andra städer också förstås, blev bombade. Men den här Klaus hette han. Han var i skolan i Berlin. Och när han kom hem från skolan, då fanns inte hans hus längre. Hela huset var bombat. Så själv, han var 7 år, kommer hem från skolan, ska gå hem till mamma. Hans pappa var internerad i, jag tror det var i New York, eller han var i alla fall fast någonstans och kom inte hem. Så han kom hem som en liten kille på 7 år och upptäcker att det finns inget hem längre. Och han står helt ensam i en ruinhög när det brinner och folk håller på och släcker och det är liksom kaos. På den tiden fanns det inga mobiltelefoner heller. Så han kunde ju liksom inte ta upp sin telefon och ringa till någon anhörig och säga jag står här och det brinner och huset är borta och sådär. Utan han ensam så tänkte han, jag går till mormor som bodde typ på andra sidan Berlin. Och Berlin är en stor stad. Så han gick där. Och man kan ju tänka sig den där 7-åringen som går i ett sönderbombad stad ensam. Och hoppas att mamma lever. Och hoppas att mormor är hemma och också lever och så. Och det, han kommer dit och återförenas med sin mormor. Och jag tror mamman var där då också. Ja, och då tänker jag, det här var ju bara ett exempel på att livet kan vara väldigt hårt och tufft.
Verkligen.
Ja. Och sen tänker jag så här, vi som inte lever i krig då, borde inte vi då ha den här fridens lampa, himmelriket lysande inom oss förjämnande? Men så är det ju inte heller.
Nej.
För att vi mister också, även fast det inte är lika dramatiskt, så mister vi massa saker hela tiden i livet som är viktigt och som står oss nära. Det kan vara, alltså förstås inom skilsmässa och död. Då rämnar ju mycket av det som är tryggheten. Men det kan ju också vara sådana saker som alla är med om. Att barnen flyttar hemifrån, det blir en helt annan konstellation hemma. Mm. Eller man byter jobb. Även den dagen när man liksom vill byta jobb och tycker att det är spännande. Så är det också en period som är lite gungig. För att man lämnar ju också någonting. Man säger hej till vänner som betyder någonting. Och man vet vilka arbetsuppgifter man har. Och man vet att om man nu har trivs. Att man trivs. Men man vet inte hur det kommer bli.
Nej.
Jag säger det bara som en liten vink till dig.
Ja, jag förstår det. Lite nära exempel.
Ja.
Ja, men du har helt rätt. Jag känner igen mig i de tankarna.
Ja. Även så. Och den andra tanken, bärande tanken i det här med Guds rike som finns inom oss. Det är ju att det är därför den här texten är så dubbel. För att det finns ju, och framförallt fanns det på när Bibeln skrevs hos Paulus och i hans omgivning, att man tänkte att Jesus har dött och uppstått. Det var liksom de här två bärande tankarna. Och så tänkte man också att Jesus ska snart komma tillbaka. Det är den här parousin
under våran livstid liksom, tänkte de.
Ja. En del tänkte till och med så här, varför ska man ut och så och greja och stå i och slita? Det är ju ingen mening, för snart kommer Jesus tillbaks och då ska himmelriket breda ut sig. Och då ska liksom, då ska allting bli bra.
Då behöver man inte jobba och slita längre.
Liksom. Nej, och då ska svält och fattigdom och konflikter och allting ska lösas på något sätt. Mm. Sådana förhoppningar. Och där gick ju människor och väntade på. I alla fall många. Och sen är frågan, hur länge kan man vänta på det här? Och var det verkligen så Jesus menade? Mm. För i så fall har vi väntat 2000 år.
Ja.
Och skulle man säga idag så här, ja, Guds rike kommer komma, men först så kommer det bara braka sönder allt annat och sen kommer han. Då skulle vi inte direkt, då skulle vi känna, oj, men kan du inte vänta ett tag till?
Ja, vi vet, det känns lite osäkert.
Ja, vi vet ju vad vi har.
Ja.
Och det där andra, det verkar ju verkligen konstigt.
Kul. Och man vill ju inte vara en av de här som spolas bort i syndafloden eller brinner upp liksom.
Nej.
när den dagen kommer. Eller?
Precis. Men då tänker jag istället så här, att den andra grejen med himmelriket som finns inom oss, det handlar ju om tron. Det handlar om att, som jag sa, tron är ingen vaccin mot hårda tider, men tron är ändå en förutsättning, tänker jag, för att vara delaktig av någonting större. Mm. Och när man har tron inom sig, när man tror, så finns också stunderna. Det finns även förvisso de som inte tror, alltså stunder av godhet. Men himmelriket är den här känslan när man känner att man har samhörighet med sig själv, sina medmänniskor och Gud. Då tänker jag, det är stunden när man mår bra och är insatt i ett sammanhang.
Mm. Då lyser den här lampan inom en.
Då är lampan tänd, då har man switchat på on-knappen.
Det låter ju bra.
Ja, så får vi se. Sen lyser den ju inte konstant och klart hela tiden, för då skulle livet vara alldeles för enkelt. Mm. Typ så. Mm. Vad säger ni? Dags att gå vidare i den här gudstjänsten.
Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade Jesus: Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga, här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Till lärjungarna sa han, det ska komma en tid och ni längtar efter att få uppleva en enda av människosonens dagar, men inte får det. Man ska säga till er, där är han eller här är han. Men spring då inte dit de pekar, rusa inte efter dem. Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så ska människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte. Som det var i Noas dagar, så ska det bli under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till en dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid, folk åt och drack och köpte och sålde och planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då människosonen uppenbaras.
Mm. Ja.
Så var texten.
Då har vi texten i sin helhet där.
Precis.
Och den är verkligen dubbeltexten, tycker jag.
Mm.
Den är både hoppingivande och också på något sätt lite skrämmande.
Ja, ganska så hemsk kan man tycka. Ja. Det låter ju som att vi står inför en... Ja, men en domedag där något slags utrensning ska ske innan vi får människosonen tillbaka och Guds rike breder ut sig.
Ja, men precis. Mm. Jag, alltså, som vi redan har sagt när vi var i kyrkan under förmiddagen. Nu är det eftermiddag och vi sitter i köket istället. För att sammanfatta det här.
Mm.
Alltså... Man kan se, jag pratar om två olika synsätt, gjorde vi va?
Mm.
Och då, det ena synsättet, det är ju att människosonen kommer tillbaka. Alltså den här parousintanken, återkomsttanken, att Jesus kommer tillbaka till oss. Och det ska föregås då, finns det lite olika tankar om. Och sen så kommer han och sen så blir det, när Jesus tillbaks här.
Mm.
Och så på jorden. Ah. Den tanken är ju inte speciellt liksom framträdande idag. Mm. Det finns vissa... samfund som, liksom är, som bygger på hela den idén. Mm. Det mest kända är Jehovas vittnen.
Ja,
men också sjundedagsadventisterna har ju någon slags avstamp i detta med eskatologi är ju ett annat ord för det här, vad som händer i den yttersta tiden.
Mm.
Men för den breda kyrkoströmmen idag, jag menar förstås också på Paulus tid när Bibeln skrevs, Nya Testamentet, då var den här tanken levande.
Mm. Ja, för då var det inte så långt bort i tiden.
Nej,
heller.
Man väntade aktivt.
Han hade
aktivt.
Varit här ganska nyligen och då tänker man att ja, men han kommer väl tillbaka snart. Inom min livstid.
Ja, precis. Exakt.
Så.
Och sen har det gått ganska många år.
Ja, typ över 2000.
Ja,
ja.
Det är ganska, ändå ganska många generationer som har kommit och gått.
Mm.
Och så den huvudfåran av kristenheten pratar inte så mycket om Jesu återkomst på det sättet.
Nej.
Däremot så kan man ju tänka sig då, om vi använder ordet himmelrike som ändå är själva kärnordet i den här texten och den här veckan.
Ja.
Så kan man tänka sig då att himmelriket utbreder sig när Jesus kommer tillbaka.
Mm.
En tanke. Andra tanken är himmelriket breder ut sig den dagen vi lämnar detta jordeliv och blir en del av Guds evighet.
Ja.
efter döden alltså. Mm. Och att vi går in i Guds rike när vi dör. Mm. Och då finns det ju förstås de som säger att alla kommer dit och andra säger att vissa kommer dit. Och
alla vill till himlen, men få vill ju dö. Ja. Som Timbuktu sjöng.
Det är helt sant faktiskt.
Det är faktiskt ja.
Och den katolska traditionen som jag tror fortfarande är levande, jag är ju, som vi vet, är inte jag katolik, så jag har inte riktigt koll på, men de pratar ju om purgatoriet eller skärselden, eller purgatoriet. Skärselden, och det är ju, de tänker sig att innan himmelriket så ska man genom en reningsprocess för att tvätta av sig sin smuts eller sina synder eller så. Och då har man ju tänkt sig genom historien det här på olika sätt. Man kan tänka sig att det är som i Dantes Inferno, den gudomliga komedin, att man verkligen brinner och det gör ont och det är en plåga. Men man kan också tänka sig att det handlar om något helt annat. Alltså, man kan ju ha en modern bild av en modern tvättat mat.
Biltvätt.
Ja, man åker in och man blir in och själen blir lite inluddrad.
Ja.
Och sen kommer en gigantisk fön och blåser oss torra.
Högtryckstvätt.
Ja, precis. Högtryck till himlen. så. Men alltså, det är en katolsk framförallt bild som vi i Svenska kyrkan inte använder oss av. Vi pratar inte om skärselden överhuvudtaget. Och den tredje bilden som den här texten också kan ge uttryck för, det här med att Guds rike finns inom oss. Då är det ingenting som vi behöver vänta på, utan det finns ju här och nu.
Ja.
Och det, precis. Och det är framförallt, det är ju tron på Jesus Kristus, att känna att man är tillhörig, omsluten och älskad. Och det är ju det här som är, alltså, för att det, bara för att man en gång har upptäckt tron så är det inte så att det livet blir lätt för det. Så det finns stunder när som jag sa tidigare nu i podden i morse, att det finns stunder när man inte känner att man är tillhörig. Mm. Man inte känner att man är en del av Guds rike. Fast man egentligen är där.
Ja, men precis. För allt är inte frid och fröjd hela tiden.
Precis.
Men det är väl lite där, tycker jag, det känns i alla fall som att Jesus när han säger att, ja, men, att Guds rike går inte att peka på att det ligger där borta eller här borta. Det finns ingen liksom vägskylt som pekar ut.
Guds rike 8 kilometer.
8 kilometer kvar, ja, precis. Nej, och det tycker jag, det tyder väl lite på att det är mer, ja, någonting som är gränslöst.
Ja, precis. Och det finaste i med just den här, för jag tänker att tron är mycket, men tron är väldigt mycket, kanske framförallt känsla. Och känslan av att vara del av någonting större, känslan av att det finns andra kristna som också ber för mig, som jag känner att jag har delaktighet med. Känslan av att jag får göra fel i mitt liv och det finns en förlåtelse som gäller just mig. Känslan av att det finns någon gigantiskt stor kärlek som också tycker om mig, alltså Gud som också tycker om mig.
Ja, visst.
Allt detta är ju bärande element i en levande tro, tänker jag.
Ja, för det är ju som du säger, det är mycket känsla, inte så mycket, det är ju inte någonting man tar på liksom.
Nej.
Dammar av eller dukar fram på bordet.
Nej, precis. Precis.
Ja, men det är jag med dig.
Sen kan man ju säga så här, att en tro kan inte bara vara känsla, alltså det måste också vara någon form av handling.
Ja, visst. Och man får ju någonting tillbaka, och tänker jag också. Och dels att man märker det i andra. Nej, men när man är då till exempel med andra som delar ens tro, då tycker jag ju, då får man det ju mer konkret. Den här kärleken, då syns den ju också i en människa. Fast den kanske kommer från Gud.
Så. Precis. Och det viktigaste är ju då att vi ska hjälpa till att sprida Guds rike där vi befinner oss. Nu befinner oss vi, du och jag, just nu i köket. Och vi är ensamma här. Men alltså, om vi tänker på vår arbetsplats så är det allas uppgift att hjälpa till att förmedla. Och alltså vara schysst mot varandra. Egentligen det är starten. Och där vi befinner oss i samhället. Och hellre tänka vi och inkludera än att tänka dem och vi. Och exkludera människor. Och det är det som vi har så lätt att göra generellt sett, vi människor. Vi delar upp oss, vi drar gränser. De tillhör inte oss. Och de är sämre eller vi är bättre eller sådär. Och allting sånt är själva starten till separering, söndring och i förlängningen det som jag pratade om i kyrkan. Bombade hus och gråtande 7-åringar som får men för livet.
Mm. Ja, visst. Sen så, jag kom bara på, visst, finns det ju ett sätt som kanske ändå vi i liksom den lutherska kyrkan ser på, om vi inte nu ser på skärselden, men visst kan man ändå säga ibland att man ser så här, ja, men på domens dag att man ska stå till svars.
Ja.
På ett sätt, kanske inte renas i en eld, men att ändå man måste stå till svars för sina gärningar.
Mm.
Fast det kanske vi kommer till
det kan
nästa
vi
vecka.
Ja, det kan vi göra, verkligen. Ja. Och då kan vi också blanda in det här som
det är
jag...
inte bara så att man dansar in i himlen.
Nej,
utan liksom...
Nej men precis.
Så,
ja. Ja, men exakt. Och det här är intressant, för nu sa ju du stå till svars för sina gärningar.
Ja.
Och så kan man absolut säga...
Men det är fel.
Nej, men det är det inte, inte alls.
Nej.
Men jag tänker att det spännande blir när vi tänker vad Martin Luther säger om gärningar.
Ja.
Och vad gärningarna är betyder för något.
Mm.
Och vad är det för skillnad på en gärning och en handling? Det kanske inte är någon skillnad. Det var därför jag tidigare sa handling istället för gärning.
Ja,
för att tro kan inte bara vara känsla.
Nej, precis.
Det måste vara någon form av handling.
Det måste vara handling.
Eller någon form av gärning. Fast vi kan återkomma till det. För Martin Luther gillar ju, alltså Svenska kyrkans teologi bygger på en teologi där vi säger det är inte gärningen som gör att du tillhör himmelriket.
Nej. Ja.
Det tror jag.
Det tar vi nästa vecka tycker jag. Jag tror vi avrundar.
Ja, vi säger tack och hej.
Ja, vi ska först också bara säga vad vi har framför oss.
Ja.
Och det här är en helg.
En podd som... kvar bara.
En podd kvar, ja det är
det. Är det så? Ja. Det är en gång bara kvar.
Det är domens dag, får vi se vad som händer med
finalen.
Med podden.
Ja.
Mm.
Ja. Ja, det är i alla fall sista gången du och jag poddar så här i alla fall.
Ja, där.
Sen kanske vi poddar. Du kanske återkommer från din höjd på stiftet.
Ja. Vi är en rund kyrka.
Ja, det jag vet. Jag skojar bara.
Ja. Ja, nej men det är bra det här du sa om gemenskapen och att vara tillsammans med andra. För det är där vi ska vara väldigt mycket i helgen. Ja, först på lördag så är det 16:00 musikbön i Ervalla kyrka. Och då kommer det fioler från kulturskolans folkmusikgrupp därifrån som spelar. Med Håkan Henriksson har en andakt. Och sen på söndag då blir det, då går det i ekumenikens tecken. För då har vi 11:00 ekumenisk gudstjänst i Sabbatsbergs missionshus, också Ervalla.
Mm.
Och sen är det på kvällen 18:00 är det också ekumenisk gudstjänst i Ekumeniakyrkan i Närkeskil. Och då kommer gospelgruppen att sjunga också.
Är Håkan med på båda då?
Håkan är med på båda tror jag.
Ja.
Mm. Så det är, ja, det händer grejer överallt.
Ja, det gör ju det. Och jag kommer vara helt off ifrån allt i församlingen den här helgen.
Men du kommer inte vara ledig.
Nej, och det beror på hur man ser
jobbet,
det.
I den bemärkelsen.
Nej, jag kommer ju... Ja, jag kommer väl från jobbet, men jag kommer ha andra uppdrag.
Ja.
Fast det är ju roliga och frivilliga
hålla
uppdrag.
Hålla låda för 900 gubbar på konventum.
Ja, precis. Ja. Nu är inte jag ensam och håller låda. Min roll är ganska blygsam, så det, men ändå, det ska bli jätteroligt.
Mm. Det är ju... Ja, stort event.
Stort 1700-tals event, kan man säga.
Mm. Spännande.
Ja.
Ja. Ja. Men det var väl det då som vi hade den här veckan.
Mm. Mot framtiden.
Ja visst, mot framtiden.
Mot domedagen.
Så får vi se om vi överlever det nästa vecka. Ja. Ha det så bra.
Det får vi verkligen hoppas faktiskt.
Ja, verkligen.
Ja.
Mm. Hej då.